Idag började ryska folket den 3 dagar långa teaterföreställningen som Rysslands president Vladimir Putin vill kalla presidentval. Och att det är Putin själv som är huvudnumret och den solklara vinnaren, det är redan avgjort på förhand och ingen inbillar sig någonting annat. För vad det ryska folket vill, det vet bara de själva, och vad de tycker om Putin, det sägs bara med låg röst vid köksbordet. Hanna Smith, varför ens hålla på med den här charaden?
Ja, det intressanta är att Putin ändå är inte någon kung. Så att det måste vara på något sätt ger någon legitimeringen av varför han håller på att regera i Ryssland. Och de här har blivit nu ett sätt att göra så att han kan fortsätta att vara en president.
Hanna Smith, Rysslandkännare, hej och välkommen med i podden.
Hej och tack.
Själv heter jag Thomas Silén och nyhetspodden idag, det ska, om du inte kunde gissa det, handla om låtsasvalet i Ryssland. Vladimir Putin höll ju en lika genomskinlig liten teater här när han meddelade att han ställer upp som kandidat i valet. Då gjorde han det vid en militär medaljceremoni och sen så levererade han den här nyheten lite vid sidan av. Men nu blir han då alltså landets president för 5:e gången efter att hela den här valteatern är över och kommer alltså sitta på den här tronen då till 2030. Alltså Hanna, hur legitimerar Putin ens att han kandiderar igen? Han har suttit där ganska länge.
Ja, men alltså att han ändrade ryska konstitutionen i 2020 på det sättet att nu kan han fortsätta att vara Rysslands president. Det kanske hade varit lättare för alla om han hade varit bestämt att han kommer att stanna president för evigt tills han dör. Och så då skulle vi inte behöva ha ens en gång de här konstiga valen. Men att nu måste vi bara se igenom det här så som faktiskt det verkar vara att ryska folket känner sig. Att det här är ett sånt här litet måste, men alla skulle kunna leva utan det.
Mm. 3 stora opinionsundersökningar i Ryssland har jag i alla fall på förhand konstaterat att Putin förmodligen tar hem segern med 82% och att röstdeltagandet det blir 72%, så att det inte råder någon som helst tveksamhet här i Putins administration om hur det här slutresultatet borde se ut. Det är 3 dagar långt val för någonting som är uppgjort och avgjort på förhand. Varför drar man ens ut på det här i 3 dagar? Finns det någon anledning till det?
Det där är ganska intressant, för det där är någonting nytt. Man säger att det skulle vara liksom 3 dagar så att alla kan verkligen delta i valet, så att man skulle få den där deltagandet väldigt högt upp och det är väldigt så där jämlik för alla, och att den ska inte vara beroende av vädret och så vidare. Men varför de behöver det här 3 dagar, så jag tror att det har mycket mer att göra att de kan få det där procentet så högt upp som de nu vill ha den. Och just det där att de kan också då säga att deltagandet har varit väldigt, väldigt högt. Så att man behöver mera dagar för att kunna bearbeta för att få den resultatet som man vill ha från valet. Mm.
Och det är inte bara siffrorna man masserar, för de här som utmanar då inom citattecken Putin, det är 3 väldigt noggrant utvalda och väldigt tillåtna kandidater. Vi har Leonid Slatsky från Rysslands liberaldemokratiska parti. Vi har Nikolaj Haritonov från Ryska federationens kommunistiska parti. Och så har vi Vladislav Davankov som är från partiet Nytt Folk, som åtminstone på pappret i alla fall är ett liberalt parti. Men alla är de här som sagt väldigt tillåtna partierna redan. Finns det ens några riktiga kandidater i det här så kallade valet? Eller är alla såna här marionettdockor som dansar till Putins pipa?
Alltså, jag vet inte om de nu dansar på någons pipa, men de har liksom, de är okej för det att vara med, så att säga. Det intressanta såklart är att det är fortfarande liksom kandidat från kommunistpartiet och sen den här liberala som är inte liberalpartiet, så fortsätter. Så de har varit faktiskt partierna som har deltagit sedan följet av Sovjetunionen i presidentval. Så att det är lite sån här tradition där också, men såklart alla vet liksom, om man nu ska ha val, så måste det ha några andra kandidater. Det kanske blir någon presidentvaldebatt, men Putin kommer inte vara där. Det kanske är bra för de där partierna och personerna att de gör nu den här tjänsten för Putin, och man kan åtminstone låtsas. Men det som är intressant i det ryska systemet är att det var flera som försökte. Systemet möjliggör också att det är några riktiga kandidater, men sen systemet gjorde det också att alla de, liksom domstolen bestämde att de kunde inte stå som kandidater på grund av några tekniska fel och vad det nu än var. Så att det är möjligt genom det här systemet att komma med någon riktiga kandidater, men sen på grund av hur Putin har byggt det här systemet så finns det också en mekanism som man bara tar bort de kandidater som verkligen skulle utmana möjligen Putin.
Nå, publiken är förberedd, vi har skådespelarna på scen. Sen har vi ju då själva valet, och det har inte varit så mycket valdramatik. Det verkar som att man på ett sätt vill få det överstökat, men å andra sidan så gör man fortfarande ett nummer av att det här är ett demokratiskt val där det ryska folket ska få göra sin röst hörd. Och sist landet gick till presidentval 2018 så fick då, inom citattecken igen, Putin närmare 77% av rösterna. Och nu då siktar han på att komma över 80% strecket. Men vad spelar det för roll? Varför är han så besatt av att toppa det här egna rekordet? Vad spelar de här låtsassiffrorna för roll egentligen?
De faktiskt spelar roll. Därför att just när det är sån här teatergrejen och när det är den enda sättet som legitimerar liksom Putins makt, så vad mer han kan visa att han är liksom populär, även fast det skulle vara låtsas popularitet, så om han kan visa höga nummer så ser det faktiskt i det här fallet liksom bra ut, även fast den verkligheten är någonting annat. Han kan använda det, han kan säga efter det här att över 80% av ryssarna är bakom mig. Och när han gör det på det där sättet, det är väldigt svårt också att komma mot honom. Och om någon försöker det så kan han säga att nej, men 80% är bakom mig. Visa att den här är inte sant liksom. Så att faktiskt de här siffrorna har en ganska viktig roll.
Men så där själva konceptet då med demokratiska val, varför är det så viktigt att låtsas som att Ryssland har det när de flesta vet att verkligheten är ju annorlunda?
Jag faktiskt tror att i Ryssland så debatterar man inte då, eller pratar man inte om det som en demokratisk val. Man pratar om rysk val, man pratar om ibland liksom det rysk sättet att ha demokrati. Så att ingen riktigt tror att den här är liksom på något sätt demokratisk. Man tänker att det här är en del av det ryska politiska systemet. Det är legitimeringen av autokratiska systemet, Putins makt. Det är faktiskt flera som säger att det här börjar att se ut exakt så som det var i Sovjetunionen. I Sovjetunionen hade man också val. Det var viktigt att ha val därför att den tillhörde det där systemet. Man pratar inte om demokrati så som vi förstår demokratin.
När har det någonsin ordnats ett, så att säga, riktigt val? Har Putin någonsin blivit vald i ett riktigt val, om man säger?
Jag faktiskt skulle säga att det enda som jag kan tänka, det är 2000. Det är det första gången när Putin blev vald. Och det verkar så liksom, när man tittar tillbaka och allt som har skrivit om presidentvalen förut och så vidare, att de var den minsta valfuskvalen då. Så den här valfusken på det sättet att man skulle få någon liksom resultat som man ville, man hade bestämt det innan, sådana saker så existerade inte då. Men nästan allt före det, även 96 med Jeltsin, det var faktiskt ganska dålig val just då. Jag tror att 2000 är det enda som vi kan säga att var närmast på riktigt.
Om vi tittar lite på den andra sidan av stängslet, för även om det finns en formell opposition så är den utsedd att styra Putin och hans stab, men det har ju funnits en riktig opposition mot Putin som är mellanåt i alla fall gjort väsen av sig, ofta då med livet som insats. Vi har ju journalisten Anna Politkovskaya och vi har den liberala politikern Boris Nemtsov som då mördades 2006 respektive 2015, båda av folk med då kopplingar till Kreml på något vis. Och den som är liksom mest känd i mest här nu för tiden, det är ju Alexej Navalny naturligtvis, som med sannolikhet mördades av Putins regim i straffkolonin i Sibirien där han satt fängslad. Men finns det några andra potentiella oppositionsfigurer som kan väcka motstånd, till exempel Boris Nadsedjin som förbjöds att delta i presidentvalet på grund av sitt krigsmotstånd?
Alltså det där är faktiskt en väldigt komplicerad fråga. Därför att det hur vi ser den från väst är att det behövs vara en person. Det behövs vara en ledare, eller så att vi, när vi pratar om oppositionskrafter och så vidare. Jag skulle säga att såklart det blir en figur igen. Alltså att vi hade, så som du nämnde, Anna Politkovskaya var väldigt, pratade väldigt mycket mot Putins regim. Boris Nemtsov var så också. Navalny, såklart. Så någon kommer efteråt. Men vem exakt? Kanske vet vi inte. Vi vet att Julia Navalnaya, många hoppas att hon skulle vara det. Man säger att Hodorkovsky redan utanför Ryssland så håller på att bearbeta med den här oppositionen. Men just det där att man behöver inte nödvändigtvis ens en gång en figur för att veta att Ryssland skulle ha en opposition. Men all den här opposition som vi pratar har inte varit en politisk makt. Det är mest liksom just så där att den idén att vara mot, det att man kanske presenterar att det kanske skulle kunna vara någonting annat, men den är inte politisk på det sättet som vi förstår oppositionen. Det är väldigt viktigt att liksom komma ihåg när vi pratar om rysk opposition. Så jag tror att det faktiskt finns ganska stark opposition, men den har inte möjligheter att komma på ytan just nu.
Det här med att mobilisera då den här oppositionen som är inte nödvändigtvis liksom knuten till en viss person. Det var ju mycket det som Navalnys, så att säga, sista käpp i hjulet på Putin var. Den här kampanjen då, klockan 12 mot Putin, där han har alltså uppmanat motståndare till regimen att samlas nu under den här liksom tre dagars perioden, att samlas i vallokalerna klockan 12 och rösta emot Putin eller riva upp valsedlarna, men på något sätt visa sitt missnöje. Och det här är ju liksom ett sätt att protestera utan att dra ut i en officiell protest som kan slås ner av regimen. Så att Navalny är borta, men kan han liksom fortfarande ha inflytande på valet och det ryska folket?
Alltså jag tror faktiskt att Navalnys inflytande kommer att fortsätta att vara ganska stark. Det är till och med möjligt att efter ett tag den blir ännu starkare, därför att han, alltså därför kanske så behöver man inte en sån levande figur. Därför att man har ändå Navalny. Med Navalnys namn så kan man göra många saker, och just den här kreativiteten att vara i opposition, det är någonting som är väldigt intressant gällande Ryssland. Just det där att om alla går och röstar och skriver Navalny i de där papprena, så då betyder det att de liksom officiella måste ta dem borta och ersätta dem med någonting annat. Och så vidare. Så att det blir en lite sån här med katt och mus grej i den där politiska systemen. Den ändrar kanske inte någonting, men den gör systemet att fungera svårare och Putin mer och mer nervös över sin makt.
Mm. Men nu har vi den här situationen då, att det är förmodligen, om ingenting väldigt konstigt händer, så är det Putin vid makten i 6 år till. Och Putin har ju haft egentligen den reella makten i Ryssland sedan 1999, omväxlande antingen som president eller som premiärminister en kort stund. Och under det här 25 år långa styret så har den demokratiska valfriheten i Ryssland krympt, den har urholkats. Och så har vi kriget i Ukraina då, eller specialoperationen inom citattecken, som Putin själv envisas med att kalla det, den maler på. Och även om Putin vill uppmåla läget som att det är under kontroll och lovar ryssarna en ljus framtid, så har staten slagit ner på avvikande röster allt hårdare. Vi har paranoian i attityden mot framförallt väst och NATO som har lett till en allt fränare retorik från Putin och alla i hans stab egentligen. Vad säger du? Hur länge kan det här hålla på då? Jag menar, den här märkliga då situationen som vi har i Ryssland bygger ju på någon slags balans mellan våld som staten kan utöva, någon slags löfte om att det är tryggt ändå för liksom ryssarna som håller sig på mattan. Men hur länge kan man hålla på och balansera med det här, tror du?
Jag skulle säga att det är väldigt många redan i Ryssland som inte nödvändigtvis stöder alls men de försöker att bara överleva, leva vidare, hoppas på någonting bättre. Därför att faktiskt priset på det, att man kommer ut och säger att jag stöder inte det här, kan vara väldigt, väldigt hög. Och just nu, Ryssland regeras av en minoritet som stöder systemet därför att de själv får någon nytta av det, deras egna intressen liksom fylld med det här systemet. Just nu hela systemet är väldigt knutet till Putin, så en person. Och även fast man säger att om Putin är borta, så vem vet vem är det som är nästa, och det kan vara ännu värre och så vidare. Jag skulle ta den här med en liten nypa salt. Det är väldigt knutet till Putin. Jag skulle säga att mest 10 år, och då kommer det hända någonting. Det kan hända mycket snabbare. Men när Putin är inte med oss längre, då grejer börjar hända i Ryssland.
Hanna Smith, stort tack för att du var med i Nyhetspodden och redde ut begreppen här lite.
Tack.
Thomas Silén heter jag. Jonna Nupponen producerade. Staffan Sundqvist stod för tekniken. Och kom ihåg, logga in på ditt Yle-konto. Favoritmarkera Nyhetspodden så att du inte missar ett enda av våra framtida avsnitt. Och som alltid, fortsätt lyssna på oss.